Längtar du efter förändring? På kursen Lev ditt bästa liv lär du dig att designa just en sån vardag du drömmer om och att ta kontroll över ditt liv. Vårt kvinnonätverk är en plats för dig som vill träffa andra och låta sig bli inspirerad. Här kan du lära dig förvandla insikter till actions. Jag får en inbjudan av en kompis till en Facebookgrupp. Enligt beskrivningen är den riktad till högpresterande kvinnor som vill skapa balans mellan liv och karriär utan att bränna ut sig. Jag har aldrig känt igen mig i den här bilden av att vara överambitiös. Jag har aldrig varit någon duktig flicka, snarare världsbäst på att underprestera, släcka och prokrastinera. Det är nästan komiskt att just jag får en sån här inbjudan. Jag måste ju genast gå in och kolla vad gruppen handlar om. Jag läser några inlägg i gruppen. Det som upprepas mest i folks berättelser är problematiken i att balansera familjeliv och karriär. Hur viktigt det är att lyckas bra i sitt jobb och viljan av att vara en närvarande och tålmodig moder. Också när ens barn är skitjobbiga och driver en till ursinne. Jag blir direkt matt. Jag blir provocerad. Jag tänker, det här är ju en kvinnofälla. Men jag kan inte sätta fingret på vad som egentligen är problematiskt. Eftersom gruppens syfte är att jämna ut dissonansen mellan arbetsliv och privatliv. Att komma på hur allt ska gå ihop. Och hur vi bättre ska ta hand om vårt eget välmående. Hur kan jag tycka att det hela känns lite trångsynt? Får jag ens reagera så här? Mitt namn är Fanny Malmberg. Och jag undrar varför jag blir så provocerad av kvinnocommunities. Det finns något inbjudande med grupper för kvinnor. Ett tryggt rum där du som kvinna ska få utrymme att höras och ses. Där dina tankar betyder något. Eller där det kollektiva jobbar för att skapa fler möjligheter för kvinnor överlag. För dig. Presentationen av grupperna känns alltid så personliga. Och det är inte svårt att hitta kvinnogrupper. De flesta större arbetsplatser har egna grupper. Det finns stora internationella organisationer med lokala avdelningar som till exempel Ladies Circle som betonar vänskap och mindre föreningar som till exempel Marte-grupper. Riksdagen har en vängrupp för kvinnliga ledamöter. Det finns grupper som samlas kring ett visst tema, som till exempel investering och aktieplacering, kodning, företagande eller wellness. Grupperna har ofta heteronormen och polariteten mellan kvinna och man som utgångspunkt. Det handlar om sånt som intresserar specifikt kvinnor och tar upp frågor som berör speciellt kvinnor, ofta med betoning på vänskap och gemenskap. Mitt eget intresse riktar sig starkt till branschspecifika nätverk. Till exempel är jag med i Women in Film and Television, som jobbar för en mer jämställd arbetskultur inom filmvärlden. De har mentorprogram, seminarier och kurser. De skapar nätverk mellan kvinnor. Precis som vilken community som helst. Men jag har inte blivit provocerad av den här gruppen. Fokus är nämligen aldrig på att vara sitt bästa jag. Utan Women in Film and Television är ett globalt nätverk som handlar om att vinna mark, vara normkritisk och skapa förändring. Jag har aldrig tänkt att det är någon statement att vara med. Vissa saker tycker jag inte ens berör mig. Men jag är glad att här odlas en diskuterande kultur. Jag tror att hela MeToo-rörelsen gjorde det ganska klart vilka problem som finns. Att det verkligen behövs en enorm insats för att göra just denna bransch bättre. Jag har såklart noterat att världen är annorlunda för kvinnor och att det finns fler trösklar och stängda dörrar med diskriminering och undervärdering i alla möjliga kontexter. I viss mån är det så här livet alltid sett ut medan jag vuxit upp. Det har utgjort ramen på något sätt. Men jag har alltid strävat till att växa ut ur den här ramen. Nu behöver jag sällan tänka på att jag är kvinna Det finns liksom andra, viktigare saker att tänka på. Min identitet är trots allt mycket mer än bara kvinna. Men fortsättningsvis finns det en dragningskraft i allt som faller under kategorin kvinnlig identitet och det kvinnliga kollektivet. Jag undrar, kan det vara så att det här delvis är inlärt? Det att vi kvinnor ska hålla ihop. Forever.
I declare to you that woman must not depend upon the protection of man, but must be taught to protect herself. And there I take my stand.
Så här sa Susan B. Anthony, en tidig amerikansk aktivist för kvinnors emancipation på 1800-talet och en viktig aktör i suffragettrörelsen som krävde rösträtt för kvinnor. Hon menade att nyckeln till kvinnans frigörelse låg i politisk representation. Kvinnogrupper har funnits sedan industrialismen med agendan att driva kvinnors sak. Barnvård, löner, arbetstid och överlag kvinnors rättigheter som rösträtt och studierätt är sakfrågor som de kämpat för. Genom historien har kvinnoorganisationer alltså haft en politisk strävan och har varit en viktig kraft inom samhällsutvecklingen. Och de har inte nödvändigtvis alltid varit värst välkomna. Ta Martaförbundet till exempel. När rörelsen grundades år 1899 hörde Finland till Tsar-Ryssland. Föreningen ville i början ha namnet Bildning i hemmet och syftet var att göra utbildning tillgänglig för kvinnor. Men namnet Bildning i hemmet och föreningens stadgar godkändes inte. Alltså tog föreningen tecknamnet Marta för att låta mer vag och därmed kunna vara verksam, att utbilda kvinnor och barn och jobba för att kvinnor skulle få sin egen ekonomi och bli mer självständiga. Det har antagligen funnits en och annan syförening med hemlig agenda under de senaste 100 åren.
Är du ensam mor i förort, sekreterare på ett kontor, barnsköterska på dagis, sitter du i ett kök, vi ska stå samman, vara starka i kampen för ett liv där allt är lika delt och alla lever helt.
Kvinnorörelsen hade ett rejält uppsving under 1960- och 70-talets radikalfeminism, det vi kallar andra vågens feminism. Rörelsen såg till att kvinnor fick bestämmanderätt över sin egen kropp. Aborträtt och rätten till preventivmedel var saker som de kämpade för. Många av kärnfrågorna handlade om ifrågasättande av könsroller, rätten att ta sig ur hemmet, ha ett arbetsliv, inte bli diskriminerad på grund av sitt kön. Heteronormativiteten, kärnfamiljen och tvåsamheten ifrågasattes. Tack vare de här tidiga organiserade kvinnorörelserna har så kallade kvinnofrågor blivit en etablerad del av diskursen. Och samhället har fortsatt att utvecklas mot ett mer jämställt och jämlikt håll. Men just den feminismen som talat om kvinnofrågor är numera utdaterad och man har infört en bredare förståelse av hur sånt som klass, etnicitet, sexuell läggning och socialt kön spelar in. Tredje vågens intersektionella feminism förstår att förtryck ser olika ut för olika samhällsgrupper. Man talar också om att fjärde vågens feminism är här. Främst ett sociala medier-fenomen som använder olika plattformar som Instagram, Facebook och Twitter. MeToo-rörelsen är ett bra exempel på denna feminism. Fjärde vågen handlar om identitetspolitik där kvinna inte anses vara ett kön utan en identitet. Jag undrar om det är därför grupper enkom för kvinnor ännu finns och upplevs behövas. Att det idag mer handlar om hur man identifierar sig själv än vad man står för. Det höjer inte hemskt många ögonbryn i varken förvåning eller avsky att säga att man är feminist. Feminism är tvärtom ett säljande argument. Och om just det ordet är för starkt läggs betoningen på att vara kvinna eller tjej.
Girlboss.
När vardagen malar på i grå halvtakt finns vi här för dig. En plats för dig att utvecklas, utbildas, träffa nya människor, inspireras och ta kontroll över ditt liv. Jag märker att det har blivit vanligare med communities eller nätverk, enkom för unga kvinnor, som inte är bundna till något specifikt som till exempel en bransch eller någon sakfråga i sig. Man kunde kalla dem generiska communities. De drivs ofta av arbetslivscoacher eller kreativitetskonsulter. Det finns ingen radikal agenda. Inget som egentligen skakar om. Även om communityna finns för att reflektera arbetslivets stress, karriärval eller att downshifta och ha en mer meningsfull fritid. Snarare beskriver de sig själva som grupper som ska ge stöd till andra kvinnor och inspirera att hitta sin egen glöd. Gemenskapen finns alltså kanske främst i intresse för sig själv och den kvinnliga identiteten som framställs som essentiellt annorlunda än andra identiteter. Olika aspekter av livet diskuteras, men utan att problematiseras. Grupperna utgör sig ju inte för att vara feministiska på något vis. Ändå, eftersom utgångspunkten är den klassiska kvinnans ställning i arbetslivet, hemme och samhälle, ofta som mamma, tänker jag att en feministisk analys kan behövas här för att förstå varför jag blir så provocerad. Här finns något underliggande som är mycket större än bara valfriheten att gå med i olika sammanslutningar. Det finns liksom ett dominerande narrativ där kvinnan presenteras som ett projekt att alltid jobba vidare på. Det är det här vi lär oss och det är därför vi har en sån svaghet för att in i det oändliga finslipa oss själva. När vi har allt annat ganska välordnat måste vi ännu fortsätta jobba på oss själva. Narrativet lovar frigörelse i formen av kvinnan som har allt, men bilden som målas upp är slutligen ganska ensidig. Till exempel utgår bilden ifrån att det så kallade livspusslet ser ut just på ett visst sätt. Med jobb, eller snarast karriär, barn och en man som också har ett krävande jobb, bostadslån. Ofta finns tillägget att man som motvikt till ett krävande jobb vill träna hårt, helst mot ett mål, som typ ett ultramaraton. Och allt det här är extra tungt för att kvinnan alltjämt drar det stora emotionella och hushållsliga lasset. Den enda variationen som finns är i vilka av dessa komponenter som just på individnivå råkar stämma. Och det låter ofta som att det här är kvinnans lott, att det inte finns ett alternativ. Att det här mönstret upprepas gång på gång, oförändrat. Att det nu bara är så här världen ser ut. Och hur vi än tar upp det till diskussion, ändras inget. Medan den tidiga kvinnorörelsen kämpade för sånt som kan ses som mänskliga rättigheter, som tillgång till utbildning, rätten att delta i politiska beslut genom att få rösta och att få jobba på lika villkor som män, har vi numera fokus på att varje individuell kvinna ska få välja hur hon själv vill leva sitt liv. Men samtidigt måste hon navigera genom för henne ogynnsamma men orubbliga strukturer. Så det låter som att det enda kvinnor kan göra är att bli sin egen projektledare, omarbeta sig själv för att bättre stå ut med allt. Den framgångsrika kvinnan har lyckats balansera allt på ett fiffigt sätt och alla andra vill veta hur hon gjorde det. Jag börjar fundera över vem en sån här kvinnobild på riktigt beskriver och vad det betyder att det byggs upp communityn kring just denna bild. Hurdana kvinnor är med i grupperna och hurdana kvinnor är grupperna öppna för? Ser alla likadana ut och ser alla samma utmaningar framför sig? Om man bombarderas med en ensidig beskrivning är det lätt att börja tro att det är så här man ska vara kvinna. Det är så här att vara kvinna. Jag är övertygad. Den feminina tiden är redan här. Jag känner det så i varje cell. Den intensifieras med helt vild kraft och fångar in dig också. Kvinnokommunities handlar ofta mycket om någon form av wellness, att må bra. Det är en slags fusion av wellness, business och kvinnlighet. Yoga, meditation, introspektion. Att ta hand om sig själv är det bästa man kan göra för sig själv. Så man ska lära sig säga nej, delegera och sluta känna dåligt samvete. Man ska ta 15 minuter varje dag då man gör ingenting. Känna tacksamhet. Det finns helt liknande sammanhang för män också, som med samma metoder fokuserar på den manliga identiteten. Men då är det väldigt fort någon som ropar ut att det handlar om den toxiska maskulinitetens kris i ett samhälle som är i förändring. Det ses som det sista försöket att hålla kvar alfamannen. Det verkar alltså vara lättare att se varför detta är problematiskt när det handlar om män. Strävan efter att må bättre är välkommen. Det är inspirerande, klart det. Men behöver vi lite diffusa allmänna livsråd som paketeras om till produkter som säljs? Behöver vi gå en kurs i att säga nej? Medlemsavgifter, kursavgifter och produkter som kan köpas för att förbättra sig själv. Diverse kristaller och eteriska oljor. Och hej, jag gillar också eteriska oljor. Behöver vi köpa det? För det här med att vara sitt bästa jag blir lätt bara en till prestation i en lång rad av annat vi ska göra för vårt självförverkligande. Det blir bara en till sak att investera i. Your health is an investment, not an expense. Wellness communities talar om en holistisk syn på kropp och hälsa, om att kvinnohälsa är kopplat till biologi och att vårt välmående handlar om att leva sunt och balanserat. En holistisk syn på hälsa innebär att se kopplingen mellan fysisk och mental hälsa, livsstil och relationer. Det är givetvis klart att vi är biologiska varelser och sånt som hormoner påverkar hur kroppen fungerar. Men att betona att kvinnors biologi behöver en alldeles speciell och egen tillsyn kan medföra en risk att börja se kvinnan som någon mystisk varelse, tänker jag. Inte är det en sjukdom eller något hälsotillstånd att vara kvinna. Så när får kvinnan bara vara? Man kan inte köpa sig fri. Förändring behöver agerande, att verkligen göra något, ganska systematiskt och ihållande. Så efter självhjälpskursen står du fortfarande där med dig själv och måste komma på hur du själv ska lösa din situation utan kurssammanhanget omkring dig. Ingen vill egentligen ifrågasätta patriarkatet eller kapitalismen. Istället omvandlas erfarenheterna till kurshelheter som kapitaliserar på problemen. Burnout har blivit en folksjukdom, men det finns ingen diagnos för utmattning i Finland. Är det kanske just därför som erfarenhetsbaserad självhjälp intresserar extra mycket? Det finns i alla fall ett helt eget marknadssegment för det. Marknaden har lyckats identifiera vår ömma punkt och sälja tillbaka lösningar vi egentligen redan har. De som har råd betalar gärna för att höra sånt som jobba mindre, kräv lite mindre av dig själv, ta mer tid för dig själv. Det är helt no-brainer egentligen, men vi behöver en coach som säger det. Och alla har inte råd att betala för kurser i att säga nej. Alla har inte råd att säga nej överhuvudtaget. Det är först att det finns tillräckligt socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital att luta sig tillbaka på som man kan meditera över vad som gör en lycklig innerst inne och på vilka sätt man kunde förverkliga sin fulla potential. Det är helt tydligt också en klassfråga. Kom med på online-seminarium. Du får konkreta tips för att bli finansiellt fri utan att ge upp all guldkant på vardagen. En viktig del av kvinnans frigörelse och samhällets jämställdhetsutveckling har skett genom lönearbete och tanken om att jobba sig fri. Att genom arbete få en egen ekonomi. Det är därför vi lite fastnat i tanken om att arbete är det primära sättet att bli fri på. Det har lett till att chefspositioner och toppjobb lätt ses som feministiska mål i sig. Att tillgången till de hårda jobben är det som krossar glastaken. Samtidigt glöms det bort att det är ganska få människor överlag som jobbar med toppjobb och att deras raketkarriärer möjliggörs av andra som sköter de så kallade skitjobben. Kvinnorörelsen har vuxit fram i samband med kapitalismen och när vi idag konstant ser individen som sin egen lyckas med växer behovet av så kallade generiska communities som ofta diskuterar utifrån individen. Hur man ska hitta gnistan och känna sig inspirerad och passionerad i arbetslivet. Men här tycker jag att vi lurar oss själva. Det är alltså inget fel på att gilla sitt jobb. Men en väg till burnout är väl just då man verkligen så att säga brinner för vad man gör och inte kan hejda sig från att överarbeta. Att man inte kan avgränsa. Problemet är att vi hyllar prestation, ambition och det vi åstadkommer genom vårt arbete. Det blir bara svårare att se vem vi är utanför jobbet. Eller är vi någon alls utan vår arbetsidentitet? Och det är klart att det är en stor del av vem vi är eftersom vi sätter så stor del av våra liv på jobb. Men det är ändå nästan märkligt att det håller i så hårt. För alla framtidsutsikter har alltid förutspått att automatisering och senare digitalisering kommer att äta upp jobben och ge oss mera fritid. Låta oss skapa vår självbild också inom andra områden än just lönearbete. Och det är kanske just något sånt här kvinnocommunities försöker förmedla. Att vi inte ska jobba så mycket och att vi ska ta hand om oss själva. Bara att det är ju inte kvinnornas problem utan allas. Några år sedan ordnades ett finlandssvenskt seminarium om utmattning under namnet Diagnos Duktig, där fenomenet den duktiga flickan diskuterades. En av seminariedragarna, Maria Sundblom Lindberg, säger i en intervju med Åbo underrättelser: vi som är duktiga blir hänsynslöst utnyttjade i arbets- och familjelivet. Det som lyfts fram som bidragande orsaker till utbrändhet är pressen på att prestera 100% inom alla delar av livet. I karriären, familjen, det sociala och utseende. Det här med att vara duktig är liksom en trigger, tänker jag. För att söka sig till communities som använder sig av samma narrativ. Det här med att vilja lyckas med allt utan att ge avkall på någonting. Att vända sig till en coach för att leva sitt bästa liv. Att vara duktig med att ta hand om sig själv. Utbrändhet är ett verkligt problem. Men när det presenteras så här, som den egna viljan att lyckas till 100% och andras utnyttjande av ens duktighet, låter det som att själva orsakerna bakom, vi kan kalla det strukturerna, aldrig ordentligt kommer upp till diskussion. Det blir ett individualiserat problem, samtidigt som det delas kollektivt. Jag undrar, skulle vi kunna komma vidare från synen på den duktiga flickan som offer? För det skapar narrativet om utmattning som ett självändamål. Att först när man nått väggen kan man börja trappa ner. Fokus blir på att ta hand om sig själv när man känner att pressen blivit för hård. Att man gått för långt. Måste man först bränna ut sig för att sen få ta det lugnt? För det handlar väldigt mycket om egna val och prioriteringar också. Vilka ideal man själv eftersträvar. Om man alls kan acceptera sig själv som ofullständig. Att bygga upp drömkarriären är inte en linjär process. Du hittar din drömkarriär med att först lära känna dig själv. Sen faller bitarna på plats. Jag scrollar på Instagram. Jag hittar där en Reiki Healing coach som har ganska mycket ljusröda toner i sina bilder. Hela kontot känns mjukt och fluffigt. Coachen skriver mycket om femininitetens kraft, kvinnlighet, yin och yang och företagande. Att bli sin egen chef och kunna djupkoncentrera sig på vad man gör. Jag märker att jag diskret nickar medhållande till det här med att skapa sin egen dröm. Jag har helt på egen hand gjort allt det som community-mantrat går ut på. Att säga upp sig och gå sin egen väg, bli egenföretagare, göra något man brinner för. Det är klyschigt som fan, men jag fyller ju själv formen. Herregud, är jag en av dem? Jag går aldrig med i den community jag fick en inbjudan till. Istället har jag börjat fundera mer noga på hurdana koncept jag egentligen köper. Det här med communityn väcker så många blandade känslor hos mig. Jag känner inte igen mig i hur det presenterar den kvinnliga identiteten som ultrafeminin, högpresterande och ständigt problemlösande. Eller kanske ens tycker att det som lärs ut är på något sätt mindblowing. I princip är det ju bara bondförnuft. Samtidigt förstår jag att det här kan vara en plats för någon annan att ta en stund för lite självreflektion och bli motiverad att hitta sig själv på nytt. Jag förstår communityna speciellt bra när jag betraktar den bara som ett vänskapligt nätverk som ger en puff framåt. Men jag kan inte skaka av mig insikten om att det ofta är frågan om en exklusiv grupp av kvinnor som kanske inte har allt men har tillräckligt kapital att finslipa vardagen och sig själv till det yttersta. Det är goda saker, det goda livet som eftersträvas. Och det är jättesvårt att vara kritisk mot någonting som strävar till något gott. Men liksom min egen ambivalens i det hela ser jag en del motstridigheter i communitybudskapen också. Det säger att man ska jobba mindre, stressa mindre, sova mera. Men det vill också att man lägger mer tid på att vårda sig själv. Till exempel skriva ner vad man är tacksam för, meditera, yoga, vara ute i naturen, ta hand om sociala relationer och så vidare. En kompis till mig berättar att hon på skoj skriver ner ungefär hur mycket tid det skulle ta att följa de här typiska livsråden som communityna talar om. 3 timmar. 3 timmar! När communityna gärna talar om positiva känslor och energier, gnistor och glöd, tänker jag att det kan bli en fälla i sig att alltid försöka vara positiv. Jag tänker att en negativ känsla försöker förmedla någonting och det ska kanske inte sopas under mattan. Jag tror också att det är hälsosamt att ibland bli arg. Det ger också energi. Det som kanske ändå irriterar mig mest är den underliggande betoningen på en polaritet mellan kvinnan och mannen som upprätthåller föreställningen att världen är helt annorlunda för kvinnor och för män. Många aspekter är annorlunda, men hur kan vi mötas i mitten om vi alltid separerar? Det kollektiva kan i bästa fall synliggöra toxiska strukturer, slå hål på myter om framgång och psykopatisk självdisciplin, bredda perspektiv på roller. Att höra någon säga högt sånt som alla tänker och känner, att man inte orkar eller att man helt enkelt inte orkar bry sig om att ta saker så seriöst. Det är väl den största befrielsen som finns. Ju fler som talar om det och lyfter fram det, skapar mer medvetenhet och pressar till förändring. Det kollektiva blir destruktivt om det bara blir ett till sätt att produktifiera och kapitalisera på det mönster som färdigt finns. Alltså att bara tjäna pengar på problemen och därför hellre upprätthålla narrativ och strukturer. De val vi gör påverkar de narrativ som upprätthålls. Och vi är själva med och skapar det samhälle vi lever i. Vi har lite glömt bort det. Först då vi vågar ifrågasätta oss själva som aktörer och vågar vara normkritiska mot oss själva kan vi nå längre och nå en förändring. För vem ändrar på strukturerna om inte vi själva? Det är viktigt att fundera vilka sammanhang man ingår i, vad de representerar, vilka narrativ som byggs upp och ifall man bara sveps med. Är man beredd på att gå utanför sin bekvämlighetszon för att verkligen skapa den förändring som behövs? För nog är det konstigt att kvinnor bildar communities för att bättre anpassa sig till världen, då världen brinner. Du har lyssnat på en audioessä från Svenska Yle med mig, Fanny Malmberg. Ljuddesign, Mike Grönros. Dramaturg, Are Nikkinen. Producent, Hanna Berntsson-Hera.